God afton, god afton, god afton. Från Sankt Eriksgatan 7-9 i huvudstaden sitter vi här återigen och ska kackla lite så här på kvällskvisten på fredag som vi gör nästan varenda vecka. Afterskate från Stockholm alltså, och vi har en eminent gäst med oss i afton som vi har försökt få hit ett fåtal gånger faktiskt.
Ett fåtal?
Ja, eller det har blivit ganska många tal kanske till och med. Tre, fyra gånger tror jag. Tre, fyra gånger försök har det varit för att få hit Niklas Svensson.
Ja, det är bara för att jag är så jävla opolitlig, vet du. Men den här gången så talar jag sanning och nu sitter jag här.
Ja. Hjärtligt välkommen ska du vara.
Tackar.
Vi brukar ju alltid göra så här att vi börjar fråga våra gäster hur det begav sig. Och jag är väldigt nyfiken på, i och med att jag lärde mig känna dig ganska sent av alla de olika stockholmarna som jag känner. Du är ju inte stockholmare för den delen. Men hur begav det sig för din del med skateboardåkandet?
Jag började skata ganska tidigt. Jag började skata 1984. Men jag minns dig rätt lång tid tillbaka. Alltså, vi umgicks kanske inte så mycket på den tiden. Men jag har nog sett det sen 90 i alla fall, det tror jag.
Ja, vi har väl varit tjenis här sådär.
Ja.
Man har morsat.
Ja.
Men hur hittade du brädan? Eller hur hittade brädan dig 1984? Det måste ha varit liksom...
Ja, jag har ingen så här jättebra förklaring på det. Det var ingen så här... Jag såg inte någon speciell... Det var en punkare på våran skola i och för sig. Som var tjock som ett svin. Med tuckan.
För nu pratar vi när skateboard var mellan de här vågorna, så det måste ju ha varit extremt litet då.
Ja, men nu förklarar jag om en fettig punkare här nu, så nu får jag mig lite tid.
Absolut.
Det var en fettig punkare med tuppkam som hade ett finskt namn. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han hade ett finskt namn i alla fall.
Finsk punkare,
ganska fettig
från
början.
Och han åkte skateboard, gjorde han, på rasterna. Och det såg så jävla coolt ut, tyckte jag.
Vad gjorde han?
Nej, han hattade bara runt. Han kunde göra lite ollies, lite grann. Och prova lite så streetplats. Han var inte så bra liksom. Men han åkte varje dag ibland. På alla raster skatade han. Och det här var ju så länge sedan. Då såg ju skateboards ut som frukostbord idag. Eller du vet. Ja. De var ju liksom...
Hur gammal var han? Var han lite äldre? Eller
var... Ja, det var han. Men han var lite äldre. Jag gick i...
Vad fan kan jag ha gått i då? Ja. Det måste ju varit...
84?
Nej, jag gick inte ens i skolan. Det måste ju för fan ha varit på... Min morsa hade något som heter kyrkans barntimmar.
Mm-hmm.
Som var... Som... Du vet det, som ett dagis.
Det kommer jag också ihåg. Det fanns i Värmland.
Ja. Och det, så vi bodde ju precis där alla barn var. Och då var han där och skejtade i alla fall. Och då tyckte jag att det såg så jävla coolt ut. Så jag tror att han var en ganska stor anledning till att jag ville ha en bräda och börja åka skateboard själv. Men sen förutom han så visste jag inte om någon scen eller hade sett några filmer eller några sådana grejer alls. Alltså. Så det var nog, ja, om jag behöver säga en anledning så tror jag att det var han kanske. Ja.
Hur gick det vidare därifrån sen då? Gick du direkt och köpte en bräda själv eller gick du och några polare och köpte brädor? Eller hur var scenen hemma? Oj, nu blir det till och med
nu har vi rundgång här. Ja, det ska vi inte ha. Vi tar bort den där direkt.
Får be om ursäkt för att Simon klantar till det.
Jag försökte bara, för jag såg att Ali hade redan skickat ett meddelande som sitter och lyssnar. En äldre finsk punkare, det gillade han.
Ja, jag förstår.
Det tyckte Ali om.
Ja. Ali kunde tyvärr inte vara här idag.
Nej, han har fått förhinder, men han sitter och lyssnar.
Ja, det är bra. Det är bra.
Det känns bra, Ali. Känns tryggt.
Ja, det känns tryggt. Men vi fortsätter. Hur gick det liksom till där?
Hur jag fick tag i min första skateboard?
Ja, och om det bara var du eller var ni ett gäng? Eller?
Nej, det var bara jag. Jag åkte själv.
Du tog inte kontakt med den här punkaren då?
Jo, det gjorde jag lite grann senare. Jag var hemma hos han en gång och fick ett par kryptonikshjul. Det låter så jävla gammalt och töntigt. Jag tyckte aldrig Kryptonix var coolt alltså, eller någonting sånt där var särskilt coolt. Då tyckte jag att det var coolt.
Ja, det är klart.
Som fan. Ja, de var asnerhattade i och för sig, men jag fick dem av han. Och det tyckte jag var grymt. Jag använde dem aldrig, kommer jag ihåg, men jag fick dem av han. För jag hade någon rutten jävla bräda. Min första bräda var en Taiwan-bräda.
Ja, det är samma här faktiskt.
Som var någon sån här leksaksaffärsvariant som jag fick av mina föräldrar, måste jag ha fått. Men det kommer jag inte ihåg. Däremot så minns jag första gången jag fick en riktig skateboard. Då åkte vi till Stor och Liten i gallerian och käkade med mina föräldrar. Då fick jag min första riktiga uppsättning. Alltså.
Men då kommer nu en följdfråga på det här, för att jag blir nyfiken på... du kommer från Gävle, men vid den här tiden bodde du redan i Stockholm?
Nej, det gjorde jag inte. Men min farsa alltid jobbar i Stockholm, så jag har alltid varit här sedan jag var liten. Liksom, fram och tillbaks. Och han har ju pendlat bara, och då har jag hängt på honom. Det är så jag lärde känna alla här så pass tidigt. Liksom.
All right. Så att du har liksom varit en del av gänget, om man säger så, väldigt tidigt? Alltså av Stockholmsklicken?
Ja, ja, det har jag, ja, det har jag ju varit.
Men var det i Gävle som du började liksom skata på riktigt och hänga runt? Och
så? Ja, det var det. Absolut. Med alla som åkte skateboard där.
Klassisk småstadsscen, antar jag.
Ja. Ja, det tror jag nog. Det hade man ingen erfarenhet av då så sätt. Men vi hade ju inomhusställen, vi byggde ju våra egna inomhusställen, flera stycken i rad som vi slog sönder. Det blev ju ett jävla liv. Ja. Så det just den biten skilde sig väl inte så mycket från alla andra småstäder kanske.
Nej.
Men det var ganska mycket folk som skate, det var rätt coolt alltså. Och sen åkte de ju vart, de äldre. Och så hade vi miniramp med spine i Måsberget. Det finns inte kvar, men det fanns kvar rätt länge, men det finns inte längre. Och sen, det var cool scen, det var mycket kul som fan var det. Så jävla skoj. Mm. Och sen så blev jag och var mer och mer i Stockholm. Tills jag flyttade hit.
Mm. Vilken tid och hur gammal var du liksom när du började etablera dig mer och mer i Stockholm?
Jag flyttade hit 95 tror jag. Men det är väl inte, alltså det var ju långt innan det jag brukade. Men jag menar du när jag kontinuerligt, alltså när jag började resa själv hit?
Ja, började känna folk hit och här menar jag, och så vidare.
Ja, jag bodde hos, antingen bodde jag hos Martin Karlsson i Södertälje, eller hos Rogge Boisen i Södertälje, eller hos Amadi inne på Söder.
Just det.
Eller Jeppe Larsson bodde jag hos, ute i Brunna, eller Micke Finnborg.
Vem var din...
Och det var jag, hur gammal är man när man får åka tåg själv?
14, 15, 16.
Ja, tågåldern var jag.
Ja. Ja. Men vem var din första liksom, kontakt? Vem var den första du kom i kontakt med här i Stockholm?
Martin Karlsson och Jobby, tror jag, var nog de första.
Hur var det mötet?
Ja, det var ju fan, det var ju, alltså... Det kommer inte jag ihåg så där, men det jag tror att det var första gången jag träffade Martin Karlsson. Martin blev ju min första vän här liksom, som jag besökte, alltså det. Mange Gyllenberg umgicks lite, han umgicks med lite andra snubbar än vad vi gjorde.
Ja.
Men Mange lärde jag känna rätt tidigt också. Men det var ju på Sverigecupen som det hette på den tiden.
Just
på tävlingar, så då träffades man ju andra städer, och jag träffade Martin, och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt, men det måste ha varit i city, tror jag. I Stockholm. Ja, på Street Style var det nog.
Mm.
På någon sån här brandrea, typ. Det var ju en del brandrea där.
det var det, va? De har man hört ganska mycket om. Men aldrig riktigt gått i grunden.
De gick till grunden.
Den klassiska Street Style brandrean. Ska vi ta något om den? Eller ska vi...
Jag vet inte. Känner du till någonting om det? Vad hände där egentligen?
Ja, det brann väl, gissar
jag. Det brann väl.
De sålde ut... Det var svinbra, för att de sålde ut en jävla massa brädor billigt. Och då åkte vi från Gävle och köpte. Kom ihåg, det var så jävla långa köer. Köer flera kvarter långt, alltså. Mm. Så det var ju skitschysst, alltså.
Jag håller på och läser Pers bok, faktiskt. Alltså. Han berättar just om det. Där jag är i boken.
Ja, coolt.
Om brandrean.
Nej, inte det. Han berättade om att det var långa köer till butiken.
Ja, det var helt enormt alltså. Men det var coolt som fan. Det var verkligen grymt alltså. Där träffar man ju alla de som man har blivit kompis för, ja, ända sedan dess.
Mm.
Men det var ju genom Street Style alltså. Det har Per varit jävligt delaktig, måste jag säga. Det ska han ha alltså. Just med att börja forma hela den där prylen alltså.
Hade du vid den här tiden några svenska skateboardåkare som du såg mer upp till, eller var det liksom...
Ja, för fan. Det här var ju ändå en helt annan era än den där när jag åkte och tittade på en tjock punkare som hattade på min skolgård. Det här är totalt separerat.
Ja.
Men jag såg upp till Anders Strimpi, Alex Åkerlund, hela den ligan, Gorm. Vilka fan var det med? Det var ju... det är så många, man glömmer alltid så många när man sitter så här också. Men det var väl de som var så här, som vi tyckte var coolast i alla fall, som skatade street.
Hur så? Man träffades då på...
Alex Åkerlund var väl den som vi tyckte var allra coolast, tror jag.
Alltså. Så du såg mest upp till Göteborg? Eller?
Han var den man kunde relatera till mest när han var jävligt grym, alltså. Men sen var det ju alla i Stockholm, Kvarnis var ju helt grym här och alla vilka fan det var. Men Alex speciellt, alltså, han såg mig också på alla tävlingar och sånt där skit. Mm.
Men var du direkt liksom kastade in i... Tävlade du mycket själv och sådär?
Nej, ja, jag var nog med mer eller mindre varje gång, men jag avskydde det. Jag hatade att tävla.
Asså?
Ja, det har jag alltid gjort. Men då gjorde jag det för att man gjorde det bara.
Alla gjorde
nu
det?
Var så här, ja, det gick av bara farten. Ja. Men jag har aldrig tyckt om att tävla. Jag har aldrig liksom... Jag har aldrig blivit uppfylld av placeringar eller... Det har aldrig varit min
grej. Det är väldigt klassiskt också det här som alla har, att ingen tycker om själva tävlingsmomentet, men alla gillar tävlingar just för att man träffas och
ja,
ses.
Ja, jo, precis.
Speciellt på den tiden när man faktiskt inte kunde hålla kontakten hur lätt som helst på andra sätt, utan det var det att man samlades på riktigt och såg varandra.
Ja, men det var rätt ändå. Alltså, det var rätt inre. Jag kommer ihåg, det var ju betydligt mer fokuserat då, alltså. När vi var yngre, på att det skulle verkligen tävlas. Alltså. Mm. Det minns jag, att folk tog det på väldigt stort allvar. Alltså.
Jag måste säga också att jag tillhör nog och kan erkänna att jag älskar att tävla.
Träna!
Ja, ja. Exakt. Men jag har aldrig någonsin liksom så här outat att jag inte liksom så här.
Nej, men det är försöker... ju inget fel med det heller. För jag tycker alltså att alla som någonsin har hållit på med någon form av idrott, framförallt. Som till exempel jag spelar fotboll och sådana saker. Jag älskar ju det tävlingsmomentet. Alltså fotboll. Alltså, jag började spela bordtennis förra året för att i korpen bara för att få tillbaka den känslan av tävlingsmoment som till exempel skateboard inte ger mig, för att jag faktiskt inte vare sig är bra nog eller tycker om själva tävlingsmomentet där, som sagt. Men jag är fortfarande att jag vill åt den här känslan av att tävla och göra mitt bästa i någonting. Och då, när jag inte kan få det i skateboard, så har jag återgått till liksom idrotten på äldre dagar för att få den känslan, så att säga. Och det finns ju alltid det där liksom, och vissa kan ju kanalisera den till skateboard också, antar jag, som
Mark. Ja, nej, men jag kan stå för det. Men
jag tycker inte det är något fel. Det är jättekonstigt där hur
det. Nej, jag tycker inte att det är något fel heller, alltså. Det är bara jag är inte så. Det är jag är inte så alls.
Men gillar du om vi fortsätter i tävlings spåret. Mm. Finns det någonting som du gillar att tävla i liksom?
Inte ett skit.
Nej,
nej, men jag tävlar emot, alltså, när jag var liten tävlade jag i go-kart.
Mm.
Hata skiten. motocross tyckte jag hur tråkigt som helst. Och då gick det ändå väldigt bra. Alltså go-kart hade till och med barnrekord och sånt där skit på.
Men hur kom
och gick bra i motocross också. Men jag avskydde det. Det var astråkigt.
Men det var tävlingsmomentet som du inte tyckte om, antar du? Mm.
Det gillar inte skiten.
Okay.
Men du älskar att köra go-kart, antar jag?
Ja, just go-kart. Vet fan om jag tyckte det var så jävla kul. Alltså, men jag tyckte att det var roligt. Jo, ja, det tyckte jag var rätt kul. Alltså. Men det var, jag ville göra det själv. Liksom. Jag ville åka dit när det inte var tävling och köra. Då kan du hålla på. Det var samma sak med cross. Jag tyckte det var kul att köra. Det tycker jag fortfarande. Mm. Så länge inte det är massa skit på spel. Så där. Folk gör, men det är inte. Jag säger inte att det är ballar eller coolare på något sätt. Alltså. Jag bara förklarar mina känslor i radio.
Det är jättebra att du gör det. Mm. Men var det någonstans där också kanske motorintresset som vi ska prata mycket mer om senare började på något sätt?
Nej, det kom från min farsa. Och från hans farsa. Så det är nog... Det har jag liksom, just motorgrejen har jag ingen distans till. För det har verkligen fötts in i. Liksom. Vi var ju på... Jag har ju varit i depåer och på motortävlingar och i verkstäder och liksom sen jag
föddes.
Jag har inget, det har aldrig börjat, det har bara varit liksom där. Så det är bara något som har blivit så. Mm. Men det är ju något jag verkligen älskar också.
Ja.
Jo, men helt parallellt, alltså. Ja. Sen så kan man ju, jag kan ju se mycket, det är mycket grejer som är lika med det på ett sätt. Alltså rent emotionellt, alltså.
Mm.
Jag hade en teori en gång som fallerade helt och hållet när jag skulle försöka sammanställa tesen, så att säga. Det här med att vi skateboardåkare trivs i garage just för att det är så här, någon form av så här bensinånger och sånt där som alla barn, inte alla, men
ja, många Martin, barn tycker... Brukar du sniffa?
Nej, men det är väl det. Kommer ni inte, jag vet inte, om alla har ju naturligtvis inte den här upplevelsen, men jag hade när jag var liten att jag tyckte otroligt mycket om bensinånge.
Hoppa på slangarna.
Nej, men nej, men så här, man var på bensinmackan, man gillade bensin och avgasdoft. Ja, jag kunde stå och lukta på avgasen när jag var liten, för jag tyckte det luktade gott.
Ah, okay.
Och jag har försökt på något sätt koppla samman det med att man som skateboardåkare hänger i garage.
Ja, jag uppskattar viljan där till att nå en form av
liksom, som jag sa, klarhet. Det totalt. Sen kom jag på att det har nog bara med att det är inomhus och lite varmare än utomhus på vintern när man inte hade...
Avgas kan lukta allt gott. Alltså, men det får ju inte... Jag vill inte att någon skulle, jag vill inte att Robin kör in sin truck här och står på tomgång.
Nej.
Men jag kan säga, jag har inte ens körkort och inget motorintresse överhuvudtaget.
Nej, det har inte, jag har inte heller
någon körkort. Men jag kan fortfarande uppskatta ett gott garage.
Ja. Det som luktar gott är att om du har varmkört en motorcykel, så ställer du in den i ett garage och sen går du dit efter några timmar, då luktar det gott. Det luktar bra. Men då är det ju inte, det är inte riktigt samma sak som avgaslukt.
Gud, jag kan stå och sniffa på avgaslukt i farsans bil i en kvart efteråt när han ställt in den.
Men fan, sniffar du aldrig bensin?
Jag har också gått i högstadiet och suttit upp i skogen och det var mer butan och sånt där.
Bensa helikoptern.
Men vi behöver inte gå in på det.
Nej, vi ska inte fastna i
vi har alla varit unga och testat på former av saker. Det jag menade var ju mer en väldigt oskyldig barndoms del av det, så att säga.
Men nog om ditt, boffande.
Ja, alltså, nog om ditt missbruk.
Vi ska raskt hoppa vidare, för som vi känner till så går tiden alldeles så fort i det här programmet och vi har bara en timme. Men vi var någonstans i att du hade kommit till Stockholm och du hade lärt dig känna lite folk. Och så småningom skulle jag försöka formulera en mening, så flyttade du hit.
Ja.
Hur gammal var du då?
95. Jag är född 75, så jag var 20.
Mm. Vart hittar du din lya?
Hägerstensåsen. Tillsammans med Martin Karlsson.
Ja, ni delade på en
lägenhet. Vilket jävla liv det var. Ja, visst gjorde vi. Och sen så bodde Altaj där ett tag också.
Jaha.
Och Tjompa bodde där ett litet tag också.
Vad gjorde du då? Hade du något dagjobb?
Ja, jag körde budbil. Gjorde.
Du måste ha varit en av de få i klicken, så att säga,
som hade ett jobb.
Hade ett jobb och arbetade för brödfödet.
Ja, det stämmer. Martin jobbar ju lite på skatebutiker och så här, men förutom han så var det nästan bara jag som hade jobb då.
Blev du utstött på grund av det? Eller?
Nej, det var jag som hade stålarna.
Ja, du blev ensam.
Var det liksom du som var så här, the man of the house?
Nej, jag skojar. Nej, men alltså, nej för helvete, absolut inte.
Men det är allmänt känt att det var väldigt få som hade jobb på den tiden och kanske ens försökte skaffa sig ett jobb.
Jag har aldrig riktigt tänkt på det, men det stämmer faktiskt. Ja, visst. Nej, det var inte så många som hade det då.
Och väldigt få som hade körkort och bil.
Ja.
Men inte så många som var kanske i skick att jobba heller.
Nej, kanske inte.
Men det här är intressant att du nämnde att du flyttade hit 95, för att ändå redan 96-97 så är väl du involverad i Funsport, som vi ska komma till också lite.
Mm. Jo, men det var jag, för att jag illustrerar.
Så det måste ha gått ganska snabbt från att du flyttade hit.
Ja, men alltså, du får ju tänka att jag har ju varit här hela tiden ändå, liksom mer eller mindre varje helg. Och de helgerna som jag inte var här, då var folk från Stockholm i Gävle. Så vi var ju liksom, det var aldrig så att jag kom hit då. Det var väl ingen som märkte någon större skillnad när jag flyttade hit, från hur mycket de såg mig.
Nej.
Okay.
Från lite tillbaks bara.
Så. Men om man hoppar då till den eran då, när du blev involverad i klassiska gamla Funsport skateboard.
Och fast grejen att det var Martin Karlsson och Mange Gyllenberg som var riktigt, de var ju redaktörer alltså, om vartannat på den där tidningen. Men jag hjälpte till med lite illustrationer och sådär. Men jag var inte involverad så sett.
Hade du någon utbildning i design och...
Jag?
Ja.
Nej.
Eller hur kom du in?
Ja,
jag kommer ihåg ett inslag, jag vet inte om det var i något av de absolut första giftormnumren eller om det var Funsport, så fanns det ett segment där det var någon form av så här bildserie, när det skulle vara som i alla skateboardtidningar, att det ska vara en del med foton från skatefoton, och då hade det rubriken Nicke lär sig Photoshop.
Ja, just det, det är från första
giftormnumret.
Hela Sverige säger yeah.
Ja. det inpräntades ganska hårt där, att det just var, för då var det lite effekter i bilderna.
Ja, tror det.
Men
Jävlar, då kan man snacka om att sniffa soppa.
Men det kommer vi till sen. Ja, vi ska inte gå händelserna i förväg. Vi var inne på Fansport. Mm. Jobbade du på riktigt där eller
nej.
Var du bara hangaround och det hjälpte till?
Ja, nej, det var, jag var bara hangaround och hjälpte till. Jag tror jag skrev lite grann någon gång. Men jag är inte säker. Men det var inget speciellt. Alltså, vi var ju där. Pelle Jansson var ju liksom, jag var ju med på deras turer och jag var ju med runt där och var ju på redaktionen ganska ofta och så här, med Mange och Martin och med Pelle också. Och sen var jag med i de där på de resorna som fanns på jord och så. Men vi umgicks ju, det var ju som ett gäng bara. Så det kändes som en naturlig grej att vara där bara. Jag såg det nog aldrig som att vi producerade någon tidning tillsammans. Så. Jag tror inte ens Mange och Martin gjorde det.
Var det då ni satt uppe på Gävlegatan här?
Ja, fast jag satt ju inte där.
Nej,
jag
var ju bara där. Kontoret var där.
Ja.
All right. Men hur gick det vidare sen då från det här att du började ju jobba
nej,
med Fansport?
Sen
eller hjälpa till med Fansport.
Vadå, hur gick det vidare tills jag var sitta i radio?
Nej, men hur gick livet vidare?
Inte jag, just den där Fansport-grejen, det var ju jävligt roligt att få, men jag har aldrig varit, jag har aldrig haft några sådana illustratörsambitioner alls så, alltså. Det var bara något jag sket ur med liksom. Mm. De behövde hjälp, så då ritade jag lite grejer bara. Det var inte alls en stor grej. Det har jag gjort i Transition också när Pelle gjorde den. Mm. När han började med den, då illustrerade jag ju ganska ofta till kröniker och sånt där.
Men ritade du egna?
Ja, det gjorde jag. Akvarell, jag målade akvarell i Fansport. Eller vad säger jag? Jo, det gjorde jag också, tror jag. Men det jag gjorde i Transition, det vet jag. Men det, ja. Nej, alltså att vi startade Gifton, det var det du tänkte på kanske. Var
ja, jag tänkte så här, hur gick ditt liv liksom vidare efter, vad var nästa?
Eller ja, vad hände mellan Fansport och Gifton? Kan vi ju, för det var väl inte...
Ja, men det är nog det tomrum som, alltså det tomrum som uppstod efter Fansport var väl hela anledningen till att vi kände att nu måste vi starta en skateboardtidning. För det var inget bekvämt vakuum att vara i.
Nej.
Och det var inte jag som tog initiativet där, det var Andreas Engelkes. Som var den mest drivna. Och sen Martin. Och men det var Andrea som sparkade på oss. Alltså.
Nu snackar vi 98-99, eller?
Ja, 99 kommer sista Fansport.
Alltså, ja, nu pratar jag om när vi startade Gifton. Du pratar när de lade ner Fansport, eller hur? Jag tror Fansport lades nog ner 99 kanske. Ah. Men Gifton startade vi inte förrän 2003.
Just det.
Men just det tomrummet som uppstod emellan det. Var ju det som fick oss att... och besluta oss för att göra en egen tidning. Sen kom inte första numret ut förrän april 2004.
Men vad sa Andreas då? Han ville ha möte med er och sa nu ska vi...
Ja, nej, men han ville göra det bara. Han var extremt driven och motiverad.
Vad var Andreas roll i uppstartandet av Gifton, alltså rent praktiskt?
Nej, men det skilde sig nog inte från min och Martins roll alls, utan det var, vi gjorde ju allting tillsammans.
Men skrev han någonting?
Nej, gjorde han. Men det var inte så mycket. Men han skrev lite grann. Han skrev... Jo, han har skrivit lite grejer, vet jag. Nej, men hela initiativen med att starta en tidning. Han ville driva en tidning, liksom. Han gillade hela grejen med det. Jag tyckte att det kändes lite främmande så här ändå. Även fast jag hade gjort lite grann innan. Men sen så när jag märkte att vi kunde göra det. Så blev jag väldigt inspirerad. Och kände att fan, det här blir ju ascoolt, alltså. Jo, det blev det. Så det var ju bara, det var ju tur att det blev det.
Mm. Jag måste säga också så här, fördomsfull som jag är och borde ha lärt mig av mina egna misstag och alla andras misstag genom åren. Jag har ju läst väldigt mycket av vad du har skrivit genom åren och jag kommer i början så blev jag, som jag sa, fördomsfull som jag är, lite förvånad över hur otroligt väl du skriver. Har du någon form av liksom så här, riktigt så här, akademisk bakgrund eller historia eller något sånt där? För att,
nej,
det måste jag säga, jag har ju skrivit lite själv, men jag skriver oftast bara liksom svåra ord och pretentiöst smörja för att det ska låta lite bättre, så att säga. Men jag måste ändå säga att vissa människor har man så här, kanske vet, ja, han eller hon kan skriva väldigt bra eller något sånt där. Men jag kommer ihåg de tidiga texterna jag läste av dig just från den här tiden var oerhört, så att säga, välformulerade och skrivna, och vilket inte, jag ska inte säga att det förvånade mig, men det var så här lite aha-upplevelse.
Ja, det är ju jättekul. Det är ju skitkul att du säger det såklart. Men nej, jag har ingen... Martin Karlsson lärde mig att det finns inte två ord på svenska. Det är den utbildning jag har.
Så det är Martin som har...
Det finns inte två ord på svenska. Man får inte särskriva. Ja. Det är fel, sa han. Det minns jag. Och jag, då särskriver inte jag. Det är det jag har sett. Det är därför jag gillar mina texter. Jag särskriver inte.
Nej, men jag kommer ihåg att jag slogs av just att det var väldigt så här välformulerat. Och även om det också så här fanns... lite som det kanske har gjort i mitt eget arbete, någon form av lite ironisk pretentiöshet i det på något sätt, så att man ska driva lite mer kanske folk som just skriver på ett visst sätt, men ändå så har jag varit imponerad just av hur välformulerat eller välskrivet vissa saker har ändå varit. Ja, men idag det... är ju alla skribenter eller fotografer eller vad som helst i tanke på att alla kan få någonting publicerat, men på den tiden så var det ju svårt faktiskt att få något skrivet i print, så att säga.
Men ja, jag är ju inte så jävla säker på att någon annan hade publicerat de där texterna. Det var jag själv som gjorde det mer eller mindre tillsammans med Martin och Andreas. Och det. Men nej, jag har ingen utbildning i det. Och jag har inte...
Har du studerat någonting?
Inte ett skit. Jag har slutat nian bara. Jag har aldrig gått gymnasiet.
Det ser ni. Sluta nian, det går ändå att lyckas. Ja. Rekommenderar vi alla.
Fast...
alla yngre.
Nej, men alltså, det är på ren vilja, så. Jag tror att... men det är väl... Det kan ju låta lite fånigt också kanske. Men jag tror ändå att det ligger någonting i det. Att vill man göra någonting för rätta anledningar så kan man nog behärska det. Man kanske inte blir skitbra på det. Jag tycker absolut inte att jag är skitbra på det jag håller på med. Men jag kan ju göra det i alla fall. Men och det är bara för att jag tycker så mycket om det. Hade jag gjort det för någon annan anledning... Hade jag gjort det för att kanske få social acceptans någon annanstans ifrån någon annan sektor, eller hade jag gjort det för att tjäna en massa stålar, eller hade jag gjort det för att, jag inte fan vet jag, någon annan ovidkommande anledning, då hade jag säkert, då hade du nog inte gillat mina texter, tror jag.
Men tyckte du, nu kan inte jag påstå att jag har läst alla dina texter, jag har säkert läst några, men jag har väldigt svårt för att läsa.
Jag har kollat på bilder.
Ja, jag är ganska dyslektisk och jag har svårt för att läsa, så är det. Men det var inte det jag skulle nämna, det är helt relevant. Tyckte du själv att dina texter var bra?
Nej, inte särskilt.
Men det tycker man väl aldrig som...
Men jag tyckte inte de var kassa heller. Alltså, vi har ju publicerat dem. Så... Det var helt intressant. Jag minns att det kändes rätt så här ovisst att bara kastas in i något som man inte hade någon aning om vad man håller på med. Och sen och så visste man att det här kommer bli publicerat. Nu skiter vi ut det här, du vet. Och så kommer det finnas fritt för folk att suga i sig.
Men hur känns det första gången du såg dina egna ord publicerat i... Alltså, det är en sak idag att ha det uppe på en blogg eller en internetsida eller någonting, men att verkligen se det i tryck i en tidning, det är ändå ganska stor grej. Var det någon speciell känsla? Eller var
nej, det... inte direkt. Alltså, det var ju, den stora känslan var ju att vi såg det vi hade. Vi ville ju så gärna ha en svensk skateboardtidning. Så när vi fick se att den fanns, det var ju hela behållningen. Sen tror inte jag att jag tog isär mer i detalj än så. Så jag tror inte att... Utan det var själva verket, att det verkligen var en tidning som jag gick igång på. Jag tror inte att... Vad jag minns i alla fall, att jag gick, du vet, att jag plockade isär mer än så. Utan jag tror nog att det var vårt gemensamma verk som vi var så jävla stolta och, du vet, det var glad över att se det bara. Så det var ju coolt. Det var den coola grejen.
Var det svårt att starta? Alltså, alla företag har ju olika hinder och utmaningar när man startar dem, om man ska starta en restaurang eller, ja, det här fallet en tidning. Var det svårt att starta det här bolaget? Och hur gör man liksom för att komma ut i butiker? Och liksom, var det en svår process?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. För att jag tyckte att det gick ganska lätt. Alltså. Men så här i efterhand så har jag förstått att det gjorde nog inte det. Det var nog ganska så jävla svårt. Alltså. För det är en jävla massa astråkiga människor du måste övertyga. Och det är ju de sista människor som du vill ska vara övertygade om att skateboard är en cool grej.
Och så det här med att sitta och ringa till prenumeranter och be att folk ska köpa in tidningar och sånt där.
Ja,
och
såna här, eller, ja,
tillkommande uppgifter, det var ju som man kanske inte räknar med när man startar tidningen och tror att det ska bli en kompis.
Nej, och sen så speciellt på den tiden, det fortfarande så är enorma kostnader att trycka en tidning. Alltså, och på den tiden var det ännu värre, för då var det ju liksom fortfarande inte... Det hade ju inte kommit, det var ju inte ens, det var inte, man tog ju inte fram tryck på samma digitala sätt på den sidan på den tiden när vi började. Första tidningen gjorde vi, jag kommer fan inte ihåg, alltså 4000 tror jag. 4000 tror jag första numret var. Sen har det gått upp och ner och fram och tillbaka sen under, det är ju inte riktigt vi själva som ställer där, utan det är ju inte press som distribuerar den i Sverige. Men sen så har ju vi så pass stor del av våran, alltså så pass stor del av våran upplaga säljs ju på skatebutiker och skatehallar och sånt där. Och det inkluderar ju inte press, det gör ju att den kan finnas på Pressbyrån och på ICA och på 7-Eleven och överallt vanliga ställen så att säga, mackar och sånt där skit. Och de, vi skulle kunna trycka 1 miljon ex om vi ville det, men de tar ju fortfarande bara emot vad de tror sig kunna sälja.
Ja, precis.
Så det, det om de justerar ju där, effektiviserar som det heter. Så de, sen så nu när man har funnits några, då ser de liksom, då kollar de på förra året och så vet de vilka nummer som säljer bäst per år och sånt där. Men det är inte så stor skillnad just när det gäller giftorm, i och med att folk som åker skateboard är lika intresserade året runt. Så det.
En fråga, säljer lösnummer bättre på lokaliseringar som busstationer, tågstationer och flygplatser? Är det fortfarande där man säljer mest, eller är det kanske man inte har någon statistik på?
Nej, det vet jag fan inte.
Alltså. Det måste ju vara ändå idag för så här, printmedia, om man får använda skittråkiga och skitnödiga uttryck, så måste ju fortfarande vara där det säljer mest.
Ja, jag tror nog på så här, alla knutpunkter där man reser. Jag vet att centralstation i Stockholm säljer ju en jävla massa.
För att just att någon behöver någonting och, att lösa på vägen. Ja, jag vet att jag själv, alltså en av få gånger idag, jag skäms lite över det, som jag överhuvudtaget köper en skateboardtidning, är faktiskt när jag ska resa. Och det är just när jag ska åka tåg eller buss eller flyg. Och, då går jag, och det är då man går och greppar en skate-tidning och tänker, ah, men nu ska jag läsa, för nu har jag ändå tid att göra det. Och man har ingen internetuppkoppling alltid och allt sånt där. Och då vill man liksom ha någonting, en säker fysisk källa till det. Så det borde ju fortfarande vara en av de bäst säljande platserna, så att säga.
Ja, men det kan nog säkert stämma att det är det.
Men det kanske inte går att pointsälja till sådana ställen heller, utan de också får köpa in vad de vill, utan...
Jo, men det är det de gör. Alltså, det är bara att jag är inte så intresserad av det, så jag har inte huvudet bara. Men det, kan ju, det går att se det på. Jag vet att vi har tillgång till sån information. Om vi har bara inte
man kan mejla till nicka@giftorm.se och fråga.
Ja, det kan man göra.
Ja, kanske man kan få svar.
Ja, kanske man får det.
Men, det har redan kommit halvvägs in i programmet.
Ja, det är fantastiskt.
Vad ska vi gå vidare till? Vi har avhandlat fansport, vi har kommit in på giftorm, vilket vi kommer att prata ganska mycket om.
Jag skulle vilja gå lite tillbaka i tiden.
Asså.
Och vi pratade lite om hur ditt motorintresse startade. Det var ju från barnsben och du kom in i go-karten och motocrossen. Men jag har ju det finns ju ett objekt som du har ägt, som har åkt med rätt runt i Sverige på många olika ställen och som hade ett härligt namn.
Loket.
Loket.
Ja, just det.
Hur berätta om Loket. Vad var Loket för alla som inte vet, eller för de som vet, återberätta.
Loket var en skeva van som jag ägde, som jag körde budbil i. Som jag hade i mitten och slutet av 90-talet. Det var egentligen flera stycken väldigt snarlika skeva vanar.
Ja, det var det, va?
Ja, det var. Ja,
det visste inte jag.
Men det var, de hette Lova Martin som döpte den när vi skulle köra hem till hem till Hägerstensåsen. Så sa han, nu ska vi ta ditt diesellok och dundra hem, sa han. Och då blev det döpt till Loket. Så hette det Loket efter det bara. Och det var ju den bil som vi åkte. Alla från Stockholm åkte den bilen till alla tävlingar. På, ja, från mitten av 90-talet någon gång till...
Hur många har som mest åkt samtidigt i Loket?
Ja, du skulle inte tro mig om jag sa det alltså.
Jo, det sjuka är att jag tror att jag skulle göra det.
Alltså, den åkte jag, vi till Hultsfred med, för fan. Det var ju helt jävla vansinnigt.
Hur många får plats... rent lagligt sett i en sån van.
Ja, den var registrerad för 4 personer, kan jag säga. Sen var det lastbilstrimmen.
Okay,
ja, det var bara 4
stolar.
Sen är det baklucka.
Ja, det var så galleri.
Ja, okay.
Exakt.
Precis.
Där satt jag när vi åkte till Uppsala, när jag drog mitt knä.
Ja, just det. Fick du ligga bak? Vet du?
Ja, fick jag ligga bak.
Ja, fy fan vad kul.
Bulkan ska inte sitta fram.
Så nej, jag fick ligga bak. Ja. Nej, men för den... den, eller det fordonet, det var ju på något sätt så här,
var en epok.
Det var ju med överallt hela tiden. Och den var, ja, det var ju som en av gänget på något sätt.
Ja,
man
jo.
Snackar ju om den som en fysisk person.
Jo, vi gjorde ju alla resor i den där bilen i Sverige alltså, och i Europa också.
Mm.
Men jag tror att det var tre olika bilar, men de var som sagt...
När Jims väska blev snodd på Fansport-touren, var det Loket som var ute då?
Fanns det någon tur som hans väska inte blev snodd på den?
var det den som är den legendariska bilen som rutan var pajad där ingen snodde någonting annat än Jims väska?
Ja, just det var nog Helsingborg tror jag.
Men var det inte Norrlandsgrejen? Northern Annihilation, jaha,
det kanske
Annihilation Tour?
Ja, just det.
Vi kan säga också när vi är inne på Jimmy. Jimmy har faktiskt
det.
Kommenterat programmet och skrivit bra program. Och det är high praise, kan vi säga.
Ja, det är verkligen. Bra. Så, det är bra, Jimmy.
Tack Jimmy.
Du ska ju för övrigt vara med här om ett par veckor, Impa.
Musikredaktören, vet du. Måste ni ha med.
Så ja, herregud, ja.
Men just det klassiska från Fansport-filmen Sleep, som är en svensk institution, får man väl säga idag.
Ja, en av de svenska filmerna jag har sett mest, tror jag.
Ja, faktiskt.
Och flest gånger.
Det handlar väldigt, för mig handlar det väldigt mycket om att Karlstad fick vara med i form av Love Eneroth och har filmat hans serie Karlstad.
Just det.
Vilket vi gjorde oss väldigt stolta över, att det fanns någon annanstans utanför Stockholm som faktiskt fick synas lite. Men fortfarande, den filmen är ju ändå, ja, alltså det är en av dem jag har sett mest någonsin.
Det är bra.
Original VHS, kommer jag ihåg, som jag berättade tidigare i det här programmet, som jag sålde på din sport och sen när jag behövde pengar.
Just det.
Och fick ändå 90 spänn för, vilket var ganska bra pengar för den tiden. För att det kostade typ, tror jag, 199 eller någonting. Men nog om mig och mina dåliga beslut i affärsverksamheter. Vi har varit inne på giftorn.
Vi pratar om Loket.
Ja, precis. Vi pratar om Loket. Men som sagt, klockan går så fort. Vi har bett Nicke ta med sig tre nummer av just den fina publikationen Giftorm. Som vi bad honom ta med sig tre nummer som ligger lite varmt om hjärtat eller varmare om hjärtat. Eller bara tre nummer som han diggar överhuvudtaget. Och han har tagit med sig tre av dem.
Hur ligger de här i tid, Nicke? Vi har tre stycken här.
Kan inte du i alla fall spela intresserad så att du så här, du vet...
Jag kan försöka.
Jag är oerhört intresserad. Jag sitter här spända
för vänta. Det här är den som är ute nu. Med John Dahlqvist på omslaget.
Precis. Ska vi börja med den bakåt då kanske? Eller ska vi börja med den tidigaste?
Det kan börja med den. Ja. När Mark bad mig ta tre nummer som betyder lite extra. Då tänkte jag direkt på det med Johan Florell på omslaget givetvis. Mm. Men då tänkte jag att det var väl kanske lite fel anledning. Eller det är ju en fantastisk anledning på ett sätt. Men samtidigt så... Det var inte själva skapande processen i den tidningen som... För Giftorn för mig är själva skapande processen av att ta fram tidningen. Det är den som får mig att vilja fortsätta göra tidningen. Mm. Och det numret var inte speciellt så sett. Det var bara det att han var på omslaget när han gick bort. Så att det var ju det som fick mig att vilja välja det. Men som sagt, det som får mig att känna lite extra för det här numret tror jag är framförallt omslaget med John Dahlqvist, för jag tycker att det är så fantastiskt jävla coolt. Vi går till botten med skateboard. Tillsammans med den texten så är det en av de bästa grejerna vi har gjort, tycker jag.
Vi kan beskriva omslaget för de som inte har sett det eller inte har tidningen framför sig. Det är alltså John Dahlqvist som gör en 50-50 på ett trärail ner i vattnet. Och vi pratade lite innan sändningen också, och det blev lite missförstånd. När jag sa att det här är ett av de bästa coversen på Giftorn någonsin.
Det representerar ganska mycket vad jag tycker Giftorn ska stå för. Att det ska vara kul också. Mm. Jag gillar inte så här fjant skateboard. Mm. Du vet, man kör runt med förverkeri i arslet och sånt där. Det tycker inte jag är kul alls. Men det ska vara kul liksom. Det ska vara roligt. Det behöver inte nödvändigtvis inte vara så jävla tufft eller elitistiskt. Det ska vara skoj. Och det tycker jag att det gillar jag här. Och det är, vad heter det nu? Nej, det är det som fick mig att
vilja. Är det rubriken och omslagets så att säga koppling?
Helheten. Ja, det är något jag tyckte vi lyckades rätt bra med. Och det är ju Martin Hallberg som har tagit fotot, som är till, alltså, det är han stod ju för fan upp till axlarna i vattnet.
Ja,
han tog den här bilden.
Jag kan tänka mig. Det är helt fantastiskt omslag, ska vi säga på en gång.
Så
rubriksättningen är ju också
Ja, det är rubriken tillsammans med bilden som jag tycker. Sen är det coolt att vi äntligen har fått in så pass mycket tjejer i tidningen. Det är en annan anledning att jag valde den här. Att det är så pass... om man jämför med... båda de, ja, de sista numren vi har gjort har ju varit... oavsett vilken skateboardtidning du jämför med så är det ju otroligt mycket mer tjejer i den. Alltså det är den här numret som kom innan den. Med bio på omslaget. Den är ju nästan... det är nästan lika mycket tjejer som killar i den.
Vilket är en helt alltså. Fantastisk utveckling. Och,
men det är ju något vi jobbar väldigt hårt för. Mm. Och det är något som... det kan låta fel när man... när man pratar om det på ett sätt tycker jag, i och med att det är så självklart att tjejerna också ska vara med. Men det är svårare än vad man kan tro.
Absolut.
Och verkligen få in det, för att det som blir känsligt tycker jag, alla har ju sin egen syn på det där såklart. Men det jag tycker är viktigt är att man måste ju publicera, vi vill ju publicera inspirerande skateboardåkning. Bra, cool skating, det är det som det ska vara på bild i Giftorm. Och då gäller det att få in bildmaterial som är bra nog att publiceras. Mm. Och då gäller det att man har kontakt med fotografer och sådär. Och det är väldigt ofta så har alla snubbar mycket bättre. De vet, det är alltid någon som fotar som är med och så här. Det hittills så i alla fall, så det har inte varit lika självklart för tjejerna att ha så här folk som fotar och sånt runt omkring.
Killarna kanske lite mer på också.
Ja, det är de ju absolut. Men det är ju coolt det med. Mm. Så som sagt, vi fokuserar väldigt mycket på att få med bra skating från tjejer i tidningen.
Vilket är ett oerhört bra initiativ. Jag har ju tidigare haft No Limit, Ida och
absolut. Mm.
Ja, de är de grymmaste. De är med. De kör ju, de har ju redaktionell stående del i Giftorm nu för tiden. Alltså.
Men känns det som att tjejskate... är på framfart? Jag kan ju tycka att...
Det hoppas jag. Det, alltså... ja, det tror jag att det är. Alltså...
jag måste ju påstå att jag har aldrig sett så mycket tjejer på stan. Nej, alltså, den här sommaren som man ser skata runt.
Jo, men det tror jag. Det tror jag stämmer. Men de har funnits länge, så det är väl bara det att...
Gud, ja. Det handlar ju bara om acceptans från det övriga, så att säga, normen.
Jag kan säga det... Det har jag förstått, att där skiljer jag mig lite grann. Jag anser inte att skateboard är för alla. Det har jag aldrig gjort. Men du ska fan inte sållas ut för att du är född med ett kön. Då är man ju fan halvhjärnad om man tänker i de banorna liksom. Mm. Men jag tycker inte skateboard är för alla. Jag vill inte att skateboard ska nå en fullständig acceptans. Jag har inga ambitioner av att göra det förståeligt för folk som inte har något med att göra. Det är fånigt. Men det kan vara fånigt att gå på en sån sak. Men det är en moralisk lyx som jag unnar mig efter att ha åkt skateboard i 30 år. Då unnar jag mig att vara så pass fånig. Så
att jag har tillräckligt jag tycker med det. Kapital i ryggen för ditt åstadkommande, för att ha, vad ska man säga, inte konservativa åsikter, men starka åsikter. Men som du säger, att exkludera någon på grund av kön är ju helt...
ja, och då det innebär lite, i alla fall just nu, men det här är en övergående fas, är jag ganska säker på, att det behöver jobbas lite extra för att få med brudarna på samma sätt som alla snubbar. Och det, ju mer man får det på bild, ju mer publiceras, desto mer ser andra tjejer det och desto mer vill de också vara med. Och sen är det igång och sen så blir det ju så bra som det ska vara.
Och till slut så kommer vissa människor som är så jävla trångsynta att sluta motarbeta allting, vilket de tycker själva att de inte gör, men de inte riktigt förstår. Mm. Det är precis vad de sysslar med.
Men de kan skita på sig.
Precis.
Vi går på nästa tidning.
Ja.
Vi pratade om nästa nummer. Ett av två, ditt andra nummer av dina tre.
Ja, det här är Per Magnusson på omslaget, därför tog jag med det.
Och det är från, Gävlebollen?
Ja, det är från Bunken. Vi åkte upp dit, jag och Robin och Per. Åkte upp dit, det var kallt så in i helvete.
Var du med och byggde Bunken?
Nej, det var inte. Det var de i Gävle som gjorde det. Och Will Taylor var väl han som basade över det. Och det är så jävla fantastiskt ställe och vi dras alltid dit på vintern när det är så helt hysteriskt kallt av någon anledning. Det finns ingen värme där inne. Men det känns bara som en sån här sak man behöver göra på vintern. Man måste åka upp till bunkern och pulsa över den där jävla ytan för att komma in i bunkern och åka där inne när det är
Hur ofta är du i Gävle idag?
Väldigt sällan. Ett par, kan det vara? 3-4 gånger i år kanske.
Ja.
Och sen är Kalle Polbe med på bilden i den här tidningen också. Därför valde jag den också. Han har en korv här.
Ja, det gillar jag. Ja, men det förstår jag. Mm. Det är helt logiskt. Det är tredje numret då. Då har vi bio på cover.
Ja, det här är ju den som det var så pass mycket tjejer i. Det här är nästan hälften så mycket som det är killar.
Just det.
Så det var därför.
Ja.
Men som sagt, det är så många... Alltså, det är, vi har gjort ganska många nummer. Mm. Och det är ju under så lång tid så...
Hur många nummer är gift om uppe i idag?
64... Vänta nu, 64 är det vi håller på med nu.
Vi släpper 6 per år.
Ja.
Grymt. Vi har bara en kvart kvar. Mm. Det går snabbt. Hur ser framtiden ut för Giftorm? Vad är liksom planen? Vad är...
Vi har aldrig satt någon sån där plan, tror jag. Och det kanske är hela anledningen att den finns kvar.
Ja.
Vi försöker inte åstadkomma något mer än... Alltså, vi vill ju porträttera svensk skateboard på ett oförfalskat sätt. Lite förfalskat kanske, men till våran fördel. Nej, jag skojar. Nej, men,
du är
men,
inne i Photoshop och leker.
Ja. Nej, men jag siktar på att få in mer tjejer. Mm. Det är väl det, kan jag säga. Som jag känner mig väldigt fokuserad på just nu.
Men om någon tjej som skatar eller som fotograferar hör det här, hur går man till väga liksom? Hur skulle du uppmuntra tjejer?
Vega?
Norrtälje?
Nej, då kan man ju mejla mig. Om man vill göra det.
Man ska inte vara blyg?
Nej, för fan.
Nej.
Men det är, som sagt, det är bara att höra av sig. Mm. Det är ju så att folk nästan alltid gör. Det är ju väldigt, väldigt mycket folk som har av sig till oss.
Mm.
Alltså väldigt mycket folk gör det och har idéer om artiklar. Om de, det är inte alltid folk som vill vara med själva då, utan nej, de har upplägg för olika resor och folk de vill göra grejer med och sådär.
Mm.
Så det är så välkommet så. Utan dem så fanns ju inte vi.
Någonting som vi inte har pratat om någonting under den här tiden vi har suttit och pratat är ju de olika brädmärkena som du också varit med och varit en del utav.
Mm. Då ska vi prata bland annat Washed Up.
Ja,
ja.
Berätta kort, Washed Up.
Nej, det var ascoolt till en början, så blev det lite surt. Men det var för jävla coolt ett tag alltså. Det var verkligen en av de absolut bästa tiderna i mitt skateboardåkande liv i alla fall.
Hur formades det?
Det var helt från höften bara. Som allt som är så där betydelsefullt, så hände det bara. Och det var jag och Pelle Fredell, Magnus Gyllenberg och Martin Karlsson. Och sen så blev det fler och fler folk med. Och till slut så blev det lite för mycket folk med. Och sen så dog det bara. Det var Washed Up. Men det var jävligt coolt ett tag.
Vi hann ändå släppa 3 filmer.
Fullängdare, ja.
Och någon lite så här halv...
Men skapade ni liksom ett bolag kring det här? Eller var det bara...
Det är ju Ögleborn. Ja. Nej, det fanns ingen bolag. Nej, jag skojar. Vi gjorde ju faktiskt det sen tillsammans med... Vi startade Pitbox, som var ett distributionstak med Blackout, Skateboards och Semester. Ja. Gjorde vi. Men innan det så var det nog fan bara... Jag vet faktiskt inte. Det var, om det fanns något registrerat så var det många som hade gjort det, men jag tror inte det.
Nej.
Sålde ni några brädor eller tog ni alla själva så att säga?
Och vi sålde dem vi gjorde. Washed Up sålde slut, gjorde det direkt.
Det?
Men vi gjorde ju väldigt få skateboards. Ja.
50-100 någonting?
Ja, 50 tror jag.
Ja.
Om ens det. Till en början var det nog fan knappt det. Då... Jo, men det måste det ha varit. Jag tror inte det går att göra mindre. 50.
Vem hade första Pro-modellen på Washed Up?
Det borde varit Pelle tror jag. Första var en teammodell i alla fall. Svartvit.
Mm.
Kommer ihåg. Men det minns inte jag exakt.
Jag kommer ihåg John McMillans oerhört klassiska grishingst.
Ja, den var bra.
Den lever kvar. Den är så etsad i mitt sinne. Alltså. John McMillans grishingstmodell. Den, alltså, om någon vill göra en reissue på den tycker jag att det är dags nu. Alltså.
Dags.
Eftersom allting retro är ju jävligt populärt nu för tiden. Mm. Alltså. Så vill ni ha en gratis idé och tjäna pengar på, så gör grishingsten.
Gör grishingsten.
men hur många... Hade ni alla varsin modell? Eller?
Nej, jag hade aldrig någon modell.
Hur kommer det sig?
Nej, jag kände väl aldrig riktigt att jag ville ha det, tror jag.
Nej.
Nej, det var så enkelt det var.
Det är så.
Ja. Men ja, nej, jag vet inte om alla hade. Jag tror inte, nej, alla hade. Jag tror, jag vet inte om Mange ju hade. Mange kanske hade en modell. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror inte det. Jag tror Mange hade en bräda på Polygon sen, tror jag. Efter Årstapp lades ner. Jag tror aldrig han hade en på Årstapp.
När lades Årstapp ner?
Ja, jag vet inte fan. Jag är ingen bra på år, alltså.
Sista säsongen.
Det vet Jimmy vet.
2004 kom väl sista säsongen, eller är jag helt ute och cyklar?
Ja, det vet inte jag.
Ja, men det är nästan två handfullare år.
Mina tankar har varit en fruktansvärd olycka. Jag minns ingenting.
Mm. Nej. Finns det någon möjlighet att man kommer att få se Washed-up skateboards i butiken igen?
Det är lika stor sannolikhet som att Beatles skulle återförenas.
Är det så? Det finns inga så här, som jag sa då,
med tanke på att de är över hälften och de är döda med
det. Är aktuellt igen, så att säga. Det finns inget som så här att man är lite sugen på, för han ska vi inte starta upp det gamla bandet igen, du vet,
här. Nej, jo, alltså det är klart som fan att det känns, men det skulle aldrig bli samma sak.
2006 säger Jimmy Jansson här nu på
live-chatten.
Ja, och skönt är att Jimmy vet.
Ja, han tar sitt ansvar nu.
Han har koll.
Det är bra, Jimpa. I love it.
Ja, du är bra, Jimmy.
Men Nicke, vi ska också prata lite mer om motorcyklar som du har ett extremt stort intresse för.
Mm.
Och är internationellt erkänd för dessutom, ska vi tillägga.
Du har ju varit på en liten resa här nu, där du har både du och motorcykel flygit över Atlanten.
Ja, de flög över skiten dit.
Kan du inte berätta lite?
Jo, men grejen är att motorcyklar är inte så svårt som man kan tro. För att det är ju fast materia. De är gjorda av metaller. Det är ju metall, du kan ju böja ett rör liksom. Det går ju att bygga av. Det är ju inte som komplicerat. Alltså, skulle det vara komplicerat? Baka är komplicerat. Du kan ju inte hålla i mjölk. Eller du vet, försök kröka en deg. Det går ju så här, det är ju så jävla flyktigt. Metall är ju fasta material. Det går ju att svetsa och böja och bocka och göra. Det är ju en logisk sak egentligen att man bygger sig en motorcykel.
Finns det mer utrymme för fel i byggandet av en motorcykel än att baka till exempel? Om du tar för mycket jäst så är du körd. Då är degen förstörd, så att säga. Men om du...
Det har inte jag erfarenhet nog av att säga, för jag har fan nästan aldrig bakat. Nej, jag skulle säga, bygger man en bil så finns det mer utrymme för fel.
Okej.
Men en motorcykel lämnar inte så mycket grejer. Där behöver du sitta ihop, alltså.
Men det är så roligt att du säger det, för att det är så här, det är så lätt att göra det. Man kan bygga en motorcykel. För mig så känns det som att det skulle vara lika svårt för mig att bygga en bro från liksom England till USA som att sätta ihop en motorcykel.
Ja, men du har inte satt in i det, bara det.
Jag vet inte ens hur, än idag.
Det är klart som fan att det kan vara jättekomplicerat.
Men hur kom det här intresset då? Att börja bygga hojar?
Jag vet inte. Jag byggde ju bilar innan.
Ja, du gjorde lowriders.
Ja, det har jag gjort också. Jag har även byggt andra typer av bilar också. Men det som jag gillar med motorcyklar, det är att du kan ta isär skiten och lägga upp den på ett bord. Och det tar inte längre än en eftermiddag. Då ligger hela motorcykeln delad på ett bord. Så kan du göra ordning den. Och så kan du sätta ihop skiten dagen efter. Och köra på den. Och det kan du inte göra med en bil. För en bil har så många punkter. Bara om man lyfter på huven på en bil. Så har du ungefär lika många punkter under den. Som det är på en hel motorcykel.
Mm.
Så de är så överskådliga. Och jag har kort fokus. Så det passar mig bra.
Men är det du gillar, att ha så fullständig kontroll att du, som sagt, som du säger, kan lägga upp allting på ett bord och verkligen skapa något eget utav det som ligger där?
Det har ingenting med kontroll att göra, tror jag. Alltså, snarare med... Nej, jag har inte något behov av någon sån där kontrollgrej alls. Alltså. Däremot så är det ju... Ja, jag vet inte riktigt varför jag dras till. Jag tycker om att köra motorcyklar.
Som du ser då, om du plockar isär en motorcykel som är i befintligt skick och sen återskapar du den på ditt sätt.
Ja, det är ju något som ger mig en hel del.
Lite mer av den konstnärliga sidan då kanske. Att liksom,
ja, så kan man säga.
Att sätta ditt signum på någonting. Att återskapa en befintlig sak i ett helt ny tappning som har ditt signum. Eller signum.
Ja, alltså man får ju ofta en idé om en motorcykel man vill ha och köra på. Och så ser den ut på ett visst sätt. Och så försöker man porträttera den då, helt enkelt. Och då får man ju... Ja, ibland så börjar man ur skrotlådor. Ibland så köper man en motorcykel och tar isär
den. Men den här... För det var ju en motorcykel nu som blev prisad, eller?
Mm, det var den senaste jag byggde.
Hur, hur skapades den och vad, hur började själva? För jag antar att du får någon bild i huvudet och så här, det här ska jag väl göra. Och sen så måste du hitta delar. Eller?
Det är ju en väldigt klassisk typ av bygge kan man säga. Den ser ut som... Fast det, ja, jag vet, det är en svår förklaring att göra. Den är ganska avancerad. Den är ganska svår att förklara för någon som är väldigt insatt också.
Men okej, förklara kort varför du tror att den här har hyllats. Vad är det som har gjort den lite mer...
Jag tror att jag belös en era av... Den är byggd på ett väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Alltså när man börjar bygga om motorcyklar på riktigt, det var i mitten av 40-talet, slutet på 40-talet, då tog det fart. Det var då man började köra drag racing och okay. Man började trimma motorcyklar. Och det var först då den första riktiga Harleyn, om man får säga riktiga så, men som var på mycket kubik och som gick bra liksom, som man kunde köra landsväg med bekvämt. De kom 36.
Okay.
Och sen så började man bygga om dem där på 40-talet och göra så. Den här motorcykeln är byggd på ett sånt sätt som man byggde om på väldigt, väldigt tidigt. Och med allt vad det innebär då. Och då har jag ju liksom hittat alla de delarna och fått dem att funka. Och,
har du byggt egna delar också?
Ja, det har jag gjort.
Kan man dra en parallell då, om vi ska ändå härleda till vad vi pratade om från början, till skateboardåkning, att som du säger där, du har tagit någonting från en svunnen era som var jävligt genuint på den tiden och satt ihop det idag, lite som idag när helt plötsligt så att säga, jag ska inte säga riktig skateboardåkning är fel, men så här, till exempel östkust skateboardåkning är tillbaka väldigt mycket, att det ska vara ganska genuint, det ska inte vara bara glidande kanter, utan det ska vara liksom riktig skateboardåkning. Att det är också så här, någon har tagit från...
Att du menar att det skulle stå för någon form av lite mer genuinitet? Nej, jag vet inte, men...
Någonting originellt som har skapats en gång och man försöker återskapa idag, fast med en egen...
Ja, det är inte en modern tappning där. Det är det inte. Okay. Det finns inga spår av moderniteter på den överhuvudtaget. Alltså, utan det är helt och hållet gjort som man gjorde då.
Det är ett återskapande av ett original.
Ja, jag svetsar på sånt sätt som man gjorde då. Och inte med moderna grejer. Och det är liksom det är hårdlött och gasvetsat. Och liksom så man gjorde på den tiden helt enkelt.
Hur kändes det då att få den här uppskattningen av det liksom...
Nej, det var ju kul. Det var ju jättekul såklart. Och det är klart att det är skitkul. Men det är ju inget, alltså... Nej, men det var roligt, givetvis. Det var ju jättekul att få åka dit.
Är motorcykelindustrin, eller den kulturen, jämförbar med skateboardkulturen, att det är en ganska sluten krets? Folk vet väldigt mycket om liksom, att det är lika... sluten krets.
Ja, det finns ju en del av den som jag relaterar till. Motorcykelvärlden är så otroligt stor om du jämför med för att utställningen de flög över hojen till, det är bara 20 motorcyklar som de ställer ut. Och den är varje år. Det är bara 20 motorcyklar där. Men det är över 5000 betalande och det är över 15000 pers där. Alltså våran området som är liksom där man fick vara som byggare under tiden utställningen höll på, det var ju beväpnade män som stod där alltså, som du fick identifiera för när du gick in.
Jäklar.
Det var det som var främmande och bekant alltså, med hur otroligt stort det är där. Det är ju nog helt jävla enormt alltså.
Motor är väl gigantiskt i USA generellt.
Men det är alltså motorcykelvärlden som helhet så där, det är ju väldigt... Just Sverige har en jävligt cool hojkultur. Och delar av USA också. Men man kan nästan inte resonera så hojkulturen i stort. För att det är alldeles för mycket olika grejer i den. För att man ska kunna säga att man tycker om den eller inte.
Förlåt att jag avbryter här. Vi har 50 sekunder kvar av vår livesändning. Om man vill stödja och hjälpa till den svenska skateboardkulturen genom att till exempel prenumerera på Giftorm, förutom att man köper lösnummer på flygplatsen, hur gör man då?
Ja, man går in på vår hemsida och prenumererar där, giftorm.se.
Det är ganska enkelt.
Eller så kan man mejla Jimmy Jansson och be om en prenumeration. JJRamon88@hotmail.
Nicke, tack så jättemycket för att du kom. Har du några avslutade ord eller vill du tacka någon för någonting?
Jag vill tacka Martin Karlsson och Andreas Engelkes.
Ja.
Och Mange Gyllenberg. För att det var ju de som gjorde att vi startade tidningen.
Grymt. Tack för ett bra tack jobb och tack för att du kom.
Tack för att du kom hit. Det var jävligt roligt att ha
tack
dig här.
Tack för att jag fick komma hit.
Nu går
det... Skate Octon vill jag tacka också.
Ja, nu bryts det.